Det är torsdagen den 18 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål, eller som det heter i Korea, han som stjäl en nål kommer att stjäla en oxe. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om stölder och snatteri i butik, ett fenomen som tyvärr ökar. I en av Svensk Handels senaste rapporter om stöld och svinn så upplever varannan dagligvaruhandlare och var tredje sällanköpsvaruhandlare att stölderna har ökat. Även hot och trakasserier har ökat. Hur ser det ut om man tittar närmare på siffrorna? Varför händer det här och vad kan man göra åt det? Det ska vi tala om idag. Och vi börjar med att det var i mitten av september som en ung snattare åkte fast i en livsmedelsbutik i Lerum och som föranledde en butiksägare att prova ett helt nytt grepp, en snatteriamnesti. Fredrik Lindqvist, butikschef för Hemköp i Solkatten i Lerum och Karin Johansson, vd i branschorganisationen Svensk Handel. Varmt välkomna till podden.
Tack så mycket.
Tack för det.
Fredrik, vi tar det från början. Berätta vad det var som hände.
Ja, det här drog igång en torsdag förmiddag när det kom in en ung person in i butiken och vi märkte att den personen hade plockat på sig lite saker och när han gick ut då så valde han att inte betala för allting och vi konfronterade då den unga personen. Och i det samtalet blev vi ganska förvånade för att vi förstod att det inte bara var den här personen utan ja, den här unga människan pratar i termer som att alla gör det och liksom nästan som att man hetsar varandra att våga stjäla i en mataffär. Och det var ju anmärkningsvärt. Vi har inte varit med om en sån liksom situation innan. Och vi hade sett två eller flera utav den här personens kompisar som också varit inne och tagit saker i butiken som vi då hade tänkt att polisanmäla. Men då tänkte vi att om vi testar med att be de här unga personerna att komma till butiken och att vi får igång en dialog med dem istället och att på så sätt så kan vi få ett slut på det här istället för att vi gör en polisanmälning och så kanske det den personen kommer inte ta vidare det till någon annan och hålla på och berätta om det utan då slutar det ju där. Så att då tänkte vi att vi skickar med den här personen att se till dina kompisar att om man kommer och erkänner vad man har gjort nu så kommer vi inte att polisanmäla det utan då får man komma och betala från varorna man har tagit och så stryker vi ett streck över det. Och det började ju på torsdagen. Det kom in väldigt många och betalade men på fredagen så exploderade det. Då hade det väl spridit sig i olika kanaler på skolor runt omkring och i olika sociala sammanhang så att ja, men det vallfärdade nästan ungdomar till butiken för att betala. Så under vissa timmar och vissa raster så här, mitt på dagen där, så hade vi upp mot över 50 som ville komma in och göra rätt för sig med en gång. Då. Och det var ju såklart en fantastisk möjlighet att få all den kontakten med de här unga personerna. Så att vi såg till att ha ett brandtal, ska man kunna beskriva det som, för varje enda enskild person som kom in. Där vi förklarade hur det påverkar oss i butiken, hur det påverkar dem om vi skulle välja att göra en polisanmälan på det. Och sen för att få en liten förståelse om hur mycket det är man faktiskt tar när man går runt i en, eller så här, och går runt och tar flera gånger och sådär. Så bad vi de här personerna att de skulle gå runt i butiken, ta sin tid, plocka på sig allt som man har betalat eller som har tagit och sen gå till kassan och betala för de här varorna. Och när de hade gjort det så gick vi fram då och liksom ville avsluta det på ett bra sätt och förklara att vi är extremt stolta över att de vågade göra detta. För det är ju inte alla som skulle ha modet att komma och göra en sån sak. Så att vi ville att de skulle gå därifrån med något positivt och känna att de är, ska gå raka i ryggen och vara riktigt, riktigt stolta. Vi uppmanade alla att ta kontakt med sina föräldrar och förklara vad det var som hade hänt. Och för att visa att det är viktigt att man pratar om det hemma också. Och det var jättemånga som gjorde det. Det var på morgonen i flera dagar framåt så kom det in föräldrar med sina barn och vissa föräldrar ville betala då, och andra barn hade redan betalat, men föräldrarna kom in och ville tacka för vårt initiativ och att de var jätteglada för detta.
Och hur reagerade han eller personen när ni tog, ja jag vet inte om det var en kille eller en tjej, men hur reagerade personen när ni ertappade?
Ja, den personen erkände ju direkt och liksom förklarat att man var lite skamsen och att man jag har gjort detta och det är inte första gången utan jag har gjort det flera gånger och liksom erkände allt det här med en gång och skyllde inte på att det var någon så här social press att göra de här sakerna, men mer liksom konstaterade att det är väldigt många som gör detta.
Mm. Och hur många kom totalt tillbaka och betalade?
Ja, nästan 200 personer.
Okej, okay. Och hur mycket fick ni tillbaka i värde?
Ja, det var så svårt att sammanställa det när det blev så många. Man skulle nästan behöva anställa en administratör som kunde hålla koll på det där. Men det vi kan vara helt 100% säkra på så kom vi över 8000 kronor i alla fall.
Och hur var de här mötena med dem? Var de mestadels unga personer?
Ja, det var. De var unga och det var väldigt speciellt att träffa och prata så här. Liksom att få en sån ung person att komma fram till en och frivilligt säga så här, att hej, jag har varit inne, jag har tagit grejer och nu vill jag göra rätt för mig. Liksom. Det var väldigt kul att få det. Och det har gjort att vi har fått en jättebra relation till de här unga personerna. Bra samtal och jag tror att det var viktigt att vi bemötte alla med respekt och prata på ett bra sätt med dem. För annars kan jag uppleva att det vanliga är att man är lite hård i tonen och försöker liksom vara lite extra tuff eller sådär. Liksom. Men vi tänkte att vi når nog bättre ut med liksom ödmjukhet och skapa relationer det här, när det är så omfattande.
Mm. Det har ju blivit väldigt uppmärksammat. Om man googlar på det här så kan man se det i alla möjliga medier som har plockat upp det. Vad har ni fått för reaktioner i övrigt? Har kunder reagerat och vad har föräldrar sagt?
Ja, men som sagt, det har varit jättemånga föräldrar inne och tackat och tyckt att det var ett jättebra initiativ och att jag verkligen tagit upp det här till en fråga i samhället. Det var en mamma som stod och höll brandtal i ingången för alla föräldrar. Hon kände igen från skolan och uppmanade alla till att ta kontakt med sina kompisar och liksom, nu måste vi sprida detta och så här liksom. Så att det var jättekul att få ett sånt engagemang. Det här med att vara med i många medier, det har ju varit helt sjuk uppslutning medialt om det här. Så att det är ju jättekul att det är något positivt som har fått så stor spridning. Så att det är ju såklart jättekul för oss i butiken och för hela Lerum. Det är jättemånga kunder i alla olika åldrar som kommer in och klappar oss på ryggen och tackar för ett gott jobb. Liksom. Så att, jättemycket positiv feedback från alla möjliga.
Det kanske är för tidigt att se ännu, men jag menar, ni har väl varje månad ett svinn?
Mm. Jo.
Och jag vet inte om det är för tidigt att se några långsiktiga effekter av det här.
Det är det ju. Det är ju först när vi inventerar nästa gång som man kan se svart på vitt hur det exakt ser ut. Men känslan i butiken och sådär, det är helt annorlunda nu. Om det kommer in jättemånga unga personer på rast eller sådär, då är vi väldigt trygga med att de betalar för allting. Och de som är osäkra, de kommer ju fram och hälsa liksom redan innan. Och frågar om de behöver hjälp att slå in någonting i kassan och sådär. Så att det är självklart att det är bättre i butiken med svinn nu. Det råder inget tvivel.
Hur fick du idén?
Nej, men det här, vi har ju haft ett sånt förhållningssätt innan, även när vi har polisanmält, att vi tar oss tid och pratar med de här personerna för att väcka en förståelse för hur det påverkar dem och hur det kommer påverka oss och allting sånt där. Så att det blir nog bara spontant att det här är nog ett sånt sätt som kan göra att vi får folk att våga komma hit då.
Ja, jättespännande tycker jag. Karin, ska vi titta, zooma ut lite grann och titta på branschen generellt där, för att de siffror som jag har sett så pekar ju ändå på att det är en negativ utveckling på det här området. Kan du berätta hur det ser ut?
Ja, alltså det är dystra siffror om man tittar på hur utvecklingen, alltså kostnaderna för handeln när det gäller stölder och svinn, så ser vi ju att det där ökar ganska dramatiskt över åren. Den sista riktiga djupdykningen vi gjorde i siffrorna var 2019, och då kunde vi konstatera att stölder och svinn stod för ungefär nästan 15 miljarder och fördelat ungefär hälften-hälften, hälften svinn, hälften stölder. Och det där hade då utvecklats, alltså det var ett plus på 1 miljard över bara på 2 år, för vi gjorde samma undersökning 2016. Och det här är ju riktigt, riktigt dystert. Så lägger vi då därtill kostnaderna för allt förebyggande arbete, så uppgår de siffrorna nästan till lika mycket. Vi har uppskattat dem till ungefär 13 miljarder. Det vill säga, det är säkerhetsvakter vid dörrarna, det är övervakning, kameraövervakning, det är låsta köttdiskar eller vad det nu kan vara för någonting. Allt detta summerar då tillsammans med stölderna upp till närmare 30 miljarder kronor. Och det är lika mycket som polisväsendet kostar i Sverige. Så att det är ju inga försumbara pengar som han får lägga ner på de här utmaningarna som stölderna och svinnet utgör. Jag tycker det är så fantastiskt att lyssna på Fredrik. Det är ju verkligen solskens historia. Och jag vet att Fredrik är inte ensam. Det finns väldigt många andra handlare som också gör stora, fina insatser. Jag hörde någon handlare som hade tagit tag i de här notoriska snattarna. Nu är det ju faktiskt så att det heter inte snatteri längre, utan det heter ringa stöld. Och det är väl för att tydliggöra att det faktiskt handlar om stöld det här. Men han hade tagit tag i några av de här grabbarna, som det var i det här fallet, och erbjudit dem sommarjobb. Och det visar sig vara otroligt effektivt. För precis som Fredrik upplevde det här nu, alltså de här personerna kommer in och känner ett visst ansvar för butiken plötsligt och känner ett engagemang. Så att men den här delen utav stölderna är kanske inte det som summerar upp till de här gigantiska siffrorna, utan vi ser ju idag stora stöldligor som kommer utomlands ifrån, som sett där liksom systematik i hur man faktiskt stjäl oxfilé eller dyra smycken och ja, eller vad det nu kan vara. Så att det är så vanligt i handeln idag att var tredje handlare, oavsett om jag säljer dagligvaror eller om jag säljer dyra klockor eller annan sällanköpshandel, var tredje handlare har varit utsatt för stöld senaste veckan. Så att det här är ju oerhört stora tal.
Jag tänker att man ser ju dels är det klart, du har de här siffrorna som nästan blir svåra att förstå. Men man kan ändå förstå att om det är höga kostnader för försvinn, stölder och säkerhetsåtgärder, då kommer det att landa ner på priset på varorna, för de måste ju tas ut. Och så kanske det också blir mindre marginaler för de som driver verksamheterna, vilket gör att det blir en mer riskabel sak att driva företag i den här branschen. Men sen tänker jag också att när man ser att beteende ändras, för i de här siffrorna som du refererar till från 2019 då, som tittar på de 3 senaste åren dessförinnan, så är det ju då att 1 av 5 som överväger att flytta eller lägga ner verksamheten, och att var tredje handlare som avstår investeringar på grund av brottslighet, och varannan har ändrat i sortimentet. Så att det får ju också direkta effekter på beteenden, tänker jag. Frågan är, så här, vad skulle liksom branschen önska för åtgärder för att mota den här utvecklingen?
Jag skulle först, innan jag svarar på den frågan, vill jag kommentera det du sa om att det landar på priset. Och det är klart att förr eller senare måste du ändå få det här att gå runt. Men Handeln har ju samtidigt som vi ser den här brottsutvecklingen också genomgått en enorm förändring. Och handeln är ju idag inte så lokal längre, utan vi är internationellt konkurrensutsatta. Och det finns nog fler än en som lyssnar på den här podden som har varit inne på Price Runner eller på andra prisjämförelsesajter för att titta på var kan jag handla min produkt och vara billigast. Vilket gör att det är inte så väldigt enkelt att höja priset för att kompensera sig för det här. Så den skulle jag nog gärna vilja ha med. Men vad vill vi då ha i branschen? Ja, vi har ju under en längre tid kämpat för någonting som vi kallar för tillträdesförbud. Det vill säga att man ska ha rätt att porta de som man vet är notoriska snattare eller som stjäl i butik. Det där systemet har vi fått på plats nu, men det vi kan konstatera det är ju att domstolarna inte utdömer det här. Det är bara 30% av alla de som har begärt att få ett tillträdesförbud som faktiskt får det beviljat. Och det här skapar någon slags moment 22. Då hävdar domstolen, ja men den här personen är inte dömd tidigare så kan vi inte döma ut det här. Och eftersom man aldrig dömer för den här typen av brott, eller i väldigt liten utsträckning, så blir det här ett tråkigt självspelande piano. Så det här har vi ju lyft gång på gång nu med rättsvårdande myndigheter att faktiskt säkerställa att vi får tillträdesförbudet utdömt. För när vi väl får det så fungerar det väldigt bra. Så det är den ena saken. Sen har vi också ganska frekvent varit ute på barrikaderna och hävdat att påföljdssystemet, alltså straffen, måste någonstans ändå vara kännbara även för den här typen av brott. Alltså mängdbrott idag, eller vardagsbrott som vi kallar dem, har ju väldigt, väldigt låga straff. Och så vill vi ha fler synliga poliser ute. Handeln får ju ofta kompensera bristen på synliga poliser med att anställa väktare. Och vi tycker kanske att det alltså, från samhällets sida borde man också vara mer synlig och närvarande för att stävja brott. Den här typen av brott också.
Ni har skrivit om någonting som heter den svenska stöldparadoxen, som innebär då att butikernas externa stölder, det vill säga inte att man har anställda som stjäl, utan externa stölder ökar, men antalet lagförda personer för ringa stölder och snatteri minskar. Varför är det så?
Ja, det kanske du inte ska fråga mig. Nej, men det är ju för att påföljdssystemet ser ut som det gör. Och att man tycker väl att man har grövre brottslighet att ta hand om. Och det behöver man ju inte... Alltså det är ju så uppenbart för var och en i vårt samhälle att den grova brottsligheten har ökat och tagit nya former. Och det gör väl att de rättsvårdande myndigheterna har fullt upp med gängskjutningar och grövre brottslighet. Och det gör att det här kommer på efterkälken. Och då är det ju så oerhört viktigt att de här... det börjar, som du sa, med en knappnål många gånger. Alltså... Att stävja vad man får kalla det så, det lilla brottet då, på ett tidigt stadium, att vara duktiga på att sätta gränser i samhället, skapar ju också en förutsättning för att inte det grövre brottsligheten ska öka. Men så jag vet inte, jag har inte absolut facit, men jag skulle kunna tro att det här är ett av skälen till att det ser ut som det gör.
Mm. Finns det någon rädsla för att anmäla? Finns det butiksinnehavare som känner oro för vad som händer om man anmäler?
Nu ska säkert också Fredrik svara på den här frågan. Men om jag får ta det på en mer övergripande plan, så kan vi konstatera att det är väldigt få brott som anmäls. Vi uppmanar alla handlare att anmäla den här typen av brott, eftersom den alltid blir avskriven, mer eller mindre alltid avskriven, antingen hos polisen eller hos domstolen, så tycker man inte det är lönt. Det kostar ganska mycket tid och energi att göra den här polisanmälan, och då avstår man heller eftersom det ändå inte kommer få någon effekt. Problemet för vår bransch blir ju då att i Brås statistik så skevar det ju. Så att den statistik Brå sitter med pekar ju åt andra håll än det vi ser hos våra handlare. Därför har vi varit väldigt angelägna om att också ha vår egen statistik på det här området. Så vi gör ju en gång i kvartalet tar vi något som vi kallar för trygghetsbarometern för att visa på hur brottsutvecklingen faktiskt ser ut i handeln.
Men kan man också tänka sig, för med det här exemplet som nu har skett i Lerum som jag tycker känns så rätt på så många sätt där, för att det är också att ge den här andra chansen. Du slipper få den här lagföringen och få en chans att börja om med en moralisk kompass som är mer kalibrerad. Och då kanske det här fallet är värt 200 inställda polisanmälningar för att slippa få 200 återfallsförbrytare i ung ålder. Kan det vara så?
Ja, jag skulle säga att så är det naturligtvis. Och jag skulle tro att om det handlar om den här typen av ringa stöld som Fredrik har hanterat så föredömligt, så tror jag att väldigt många handlare låter udda vara jämnt. Jag tror inte att det är de som primärt polisanmäls. Men det är en helt annan typ av brottslighet i våra butiker också, som består av stöldligor, hot och våld, som de facto får konsekvenser för vår bransch möjlighet att också rekrytera. Det här är ju en arbetsmiljöfråga också. Det handlar inte bara om att ta en kexchoklad innan man lämnar butiken, utan här är det många gånger ganska grova hot och våld som personalen måste stå ut med.
Fredrik, vill du kommentera det?
Ja, alltså, och nu kan jag inte prata för den här butiken och hur det är i Lerum just nu, utan i andra butiker som jag haft innan. Och där är det ju så att de gångerna man drar sig för att polisanmäla, då är det ju de här som man vet att de kommer in och stjäl så pass ofta. Och ofta är det ju någon mer typ av problematik, att man håller på med droger eller något annat då. Så att det är ju verkligen ett arbetsmiljöproblem i den aspekten. För det, då ska du vara beredd att kunna ha kvar den här personen då, som kanske är påtänd i din butik i, ja, men säg en timme innan polisen kan komma. Och det här är ju en person som har ofta ganska många olika anmälningar på sig. Och det resulterar, jag vet inte om det är många av dem som faktiskt blir utredda och att det blir någon påföljd av det.
Jag tänker, det blir inte bara arbetsmiljön, det blir också butiksmiljön för andra kunder.
Ja, absolut. Så att om man lättare hade kunnat få de här som återkommer ofta och är liksom aggressiva och sådär, att man kan få dem att med lagligt stöd kunna ha dem utanför butiken, så hade det ju hjälpt jättemycket. Och det är såklart svårt att skriva det regelverket, men det hade ju underlättat situationer i butiker runt om i Sverige. Mm.
Ja, jag skulle vilja avsluta med att fråga er, det är ju så att många av dem som då gör de här ringa stöld som det heter, eller snatteri, det är, jag tror gränsen går för 1 000 kronor eller någonting sånt där, beroende på om det ska vara på den ena eller andra sidan. Men det börjar ju då ofta med knappnålen, eller som jag såg i er statistik, energidrycken. Det är någonting som ligger i topp för vad som skäls. Till de som lyssnar på podden som är föräldrar och kanske funderar på detta och som kanske har fått konfronteras med den första stulna knappnålen. Har ni några råd som ni vill skicka med?
Jag skulle vilja uppmana alla föräldrar att jag förstår att det är inte så lätt som förälder heller alla gånger. Men att vara väldigt tydlig, vara väldigt rak. Kanske faktiskt också kräva av mitt barn att gå tillbaka till butiken och fejsa det här. För jag tror att det är det absolut bästa sättet att förhindra att det sker igen. Gör det inte ont på något sätt. Det vill säga att det blir lite tufft att se någon i ögonen och säga att jag har stulit. Så är det väldigt lätt att det sker igen. Så ta tag i det. Medan det verkligen bara är en knappnål.
Då kan jag ta tips på vad man kan göra lite mer förebyggande då kanske, för att inte hamna i en sån sits. Och det är ju den vanligaste reaktionen vi fick från föräldrarna som kom tillbaka och tackade oss. Och det var att man kan ta det här tillfället i akt, liksom när det här är så pass stort och känt och omskrivet, att man pratar med sina ungar om det. För det var ingen förälder som kom tillbaka hit som trodde att deras barn hade tagit någonting. Utan det här var ju någonting som man inte tänker på förrän det, man står där och polisen och socialen ringer till den. Så att prata med, ja, med sina barn om vad konsekvenserna kan bli och hur det kan påverka allt ifrån lämp till socialen och liksom hur mycket det påverkar hela familjen och inte bara en själv. Liksom. Och att man någonstans i det kan finna lite mod och stå emot grupptryck. För det är grupptryck som gör att det liksom eskalerar.
Mycket bra. De råden tar vi med oss. Stort tack till dig Fredrik Lindqvist som är butikschef för Hemköp i Solkatten i Lerum och till dig Karin Johansson, vd i branschorganisationen Svensk Handel. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips så hör ni av er till ledarsidan @svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack och på återhörande.